Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
Utanför flygplansfönstren syns bara snö och trätoppar. Ombord finns vuxna, två spädbarn och en grupp skolelever. Klockan är snart 11 på förmiddagen när planet försvinner från radarn och man tappar kontakt med flygledare. Och det tappar höjd i allt högre hastighet.
Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare.
Du lyssnar på Det mörka psyket, om att ta med sig andra i döden. Första delen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Katarina, idag så ska vi prata om kombinationen av två olika fenomen. Som vi har berört båda fenomenen tidigare, men inte i kombination. Och det är alltså både dödligt våld och då i kombination med självmord. Brukar även kallas för homicid-suicid.
Och det här är ju väldigt ovanliga händelser kan man säga. Dödligt våld i sig är ju inte särskilt vanligt förekommande, i alla fall i Sverige. Och då i kombinationen med att även då ett självmord, så är det väldigt ovanliga händelser. Men de blir ju ofta väldigt uppmärksammade, till exempel i media. Och till vår hjälp idag som gäst och expert så har vi Axel Haglund. Han är överläkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri vid Rättsmedicinalverket. Och också forskare vid Karolinska institutet.
24 mars 2015. Klockan 10.01 lyfter German Wings flight 9525 från Barcelona med destinationen Düsseldorf. På planet finns 144 passagerare och 6 besättningsmedlemmar. När klockan är 10.27 befinner sig planet på över 11 000 meters höjd. Och kaptenen ber snart andra piloten att förbereda för landning medan han går på toaletten. Kaptenen lämnar cockpit och andra piloten låser dörren efter honom. Och nu börjar planet sjunka. En stund senare kommer kaptenen tillbaka, men lyckas inte ta sig tillbaka in i cockpit. Dörren är låst. Och nu har planet hunnit sjunka flera tusen meter. Utanför flygplansfönstren syns vita alptoppar som kommer allt närmare. Kaptenen försöker forcera upp den låsta dörren medan han skriker åt andra piloten att öppna, och panik utbryter i kabinen. Samtidigt tappar flygledare kontakten med planet och det försvinner från radarn.
Ja, Axel, du har ju varit med oss och gästat den här podden tidigare, första och andra säsongen. Mm. Och andra säsongen så pratade du om ditt forskningsområde som då är självmord eller suicidologi. Och idag så har vi tänkt oss att djupdyka lite i ett litet spår av det här med självmord, eller en väldigt speciell typ av självmord där det faktiskt finns flera offer än själva personer som tar livet av sig. Det kallas ju ibland i media för utvidgat självmord, vilket är ju en term som är lite problematisk.
Ja, det är en term som förekommer en hel del och syftar ju alltså på att en person som tar sitt liv strax innan också har bragt andra människor om livet då. Den här termen är inte helt oproblematisk. Ibland så i engelsk litteratur pratar man om extended suicide och på svenska då utvidgat suicid. Och det som en del med viss rätt har reagerat på är när den här beteckningen används på ett sätt som på något sätt förminskar skulden kanske i det moment som föregick suicidet då, alltså att man tappar bort att det här kanske är närmare besläktat med mord och riktiga brottsliga handlingar då. Och av den anledningen så kan jag hålla med om att det här är en problematisk term då. Samtidigt så som suicidolog så ser jag ju ett värde i att liksom lyfta fram hur viktigt i vissa av de här fallen det liksom suicidala processen och liksom den tankeprocess som har lett fram till de här handlingarna, att det är liksom suicidala processer som man ser vid vanliga andra suicid också. Så jag är lite kluven till den termen, och det finns ju alternativ förstås. Det låter inte så bra på svenska, men homicid-suicid skulle ju kunna vara en sån då som betecknar då sådana suicid som har föregåtts av dödligt våld.
Ja, för jag tänker att man kan ju inte ta självmord åt någon annan. Och det är väl det blir med utvidgat självmord.
Ja, liksom för den som dras med ett utvidgat suicid så är det ju inte ett suicid. Den Nej. Personen har ju då bragt som livet ett mord helt enkelt. Så att det är väl att det kan falla bort lite grann när man använder en sån term lite. Och det är problematiskt, det håller jag med om.
För att man kan ju se i de här homicid-suicidfallen att vissa fall verkar vara mer besläktade med just mord. Alltså det primära motivet har varit mord. Mm. Och i andra ärenden så verkar det ha varit mer liksom primärt suicid, men att man har tagit andra med sig. Kan du säga något mer om det?
Ja, det är så att när man har tittat specifikt på den här gruppen då, homicid-suicid-fenomenet då, så då den forskning som finns, och det finns egentligen inte så där väldigt mycket robust forskning om det här eftersom det är sällsynta saker, men den forskning som finns den visar på att det här är en ganska liksom en egen grupp som förtjänar liksom egen uppmärksamhet, för att det är liksom, går inte att dra slutsatser från vad man vet om mord i allmänhet på den här gruppen, och inte heller liksom om suicidgruppen som helhet, utan det är några liksom, verkar finnas några utmärkande karaktäristika för just den här homicid-suicidgruppen. Så att beroende på vilket håll man kommer ifrån så kan man liksom göra misstaget och tro att det här är bara ännu en form av suicid. En annan aspekt i det här, det är ju att det är en väldigt heterogen grupp när man tittar närmare. Och det som gör det heterogent är att, liksom, som du var inne på i din fråga, att motivet bakom då, vad som driver handlingarna, kan se ganska olika ut. Det kan vara liksom primärt övergripande mål som har att göra med att man önskar att andra människor ska dö och att man ser ingen liksom möjlighet att leva vidare. Och som en konsekvens av det så tar man sitt eget liv då. Man vill inte finnas kvar för att ta konsekvenserna. Och så finns det helt andra typer av motiv där kärnan handlar om en vilja att själv dö så att säga. Men av olika skäl då finner man att det borde gälla andra omkring en, till exempel då, nära i familjen, som inte ska behöva fortsätta i den här grymma världen de heller, till exempel.
Jag har ju sett det här i min forskning kring det dödliga partnervåldet och sett att det liksom förekommer en hel del. Då är det ju 20%, och det har varit ganska stabilt över tid. 20% av gärningsmän som har ihjäl en partner har också ihjäl sig själv, vilket är en ganska anmärkningsvärt hög andel, får man ju ändå säga. Men vad finns det mer för typ av liksom relationer eller olika typer, det vill säga när det inte är partnerrelaterat?
Det finns en lite större studie som har tittat just på den här typen av intrafamiljära homicid-suicid. Alltså homicid-suicid som sker inom en familj i nära relationer. Då. Där kunde man se liksom urskilja två grupper. Den ena är den grupp som du refererar till, alltså som har en historik av partnervåld. Det har förekommit och det har kanske funnits anmälningar innan och liksom den typen. Och det är en grupp där man kanske inte har sett så hemskt mycket kontakter med psykiatri och psykisk sjukdom i övrigt. Men där det kanske finns liksom patologisk svartsjuka och en problematik hos gärningsmannen som har att göra med svårigheter att hantera relationsproblem, föreställningar om att man äger sin partner och så. Och när den personen börjar röra på sig och inte vill ha en relation längre, så aktiverar det sådana här beteenden då. Men att den andra gruppen då, väldigt grovt indelat, är personer som har mer av mental ohälsa. Där depression är då den vanligaste då. Där liksom depressiva föreställningar och kanske vanföreställningar spelar in mycket då. Och ger motivet till att man inte ska leva vidare, vare sig jag eller min partner då.
Och jag tänker på den andra gruppen som du nämnde nu. Är det då ofta motiverat av ett, vad ska man säga, altruistiskt motiv, att man vill rädda sina anhöriga?
Jo, men det finns en forskare faktiskt som heter Resnick, och han har försökt strukturera upp lite olika typer av motiv då, där en av de vanliga är just det altruistiska då. Alltså att man har fått en föreställning om att man av liksom godhet tar med sig en person i döden då. Och det motiveras ju ofta av liksom vanföreställningar eller väldigt depressivt färgad uppfattning av världen och den situation man är i då. Så det är en sån då. Sedan så finns det liksom en annan undergrupp här som är lite mer den kaotiska och liksom psykotiska, ska jag säga, eller liksom maniskt färgade gärningar då, som är lite svårare att liksom förstå egentligen, som är lite mer bizarra eller liksom genuint märkliga då. Det är en annan sån undergrupp.
Och fortfarande nu pratar vi om de här intrafamiljära,
eller? Intrafamiljära homicid-suicid då.
För sen så finns det väl andra då grupper där det inte sker liksom i familjen eller i nära
relation. Men exakt, det vi har pratat om nu med Kilan här, det är ju det är när det är partnervåld. Det finns ju en annan intrafamiljär grupp som ju är alltså en förälder som tar livet av sitt barn också. Det är mindre vanligt förekommande, men det räknas ju in i den gruppen också då. Men sedan så ser man ju homicid-suicid där det alltså sker utanför familjen, ute i samhället, i offentligheten. Det är ju återigen en lite annan typ av gärningsmän, kan man säga. Alla former av homicid-suicid, hur man än väljer att avgränsa det, där är det män som dominerar. På det sättet är det likadant som dödligt våld och våld i allmänhet.
2015. Andreas Lubitz är 27 år och kommer från en liten stad i Tyskland. Han har sedan tidig ålder drömt om att flyga. Och som tonåring går han med i en segelflygklubb. Han börjar sin pilotutbildning hos Lufthansa 2008. Och några år senare blir han anställd hos deras lågprisbolag Germanwings. Han arbetar då som flygvärd, men tar snart ytterligare ett steg mot sin dröm och blir andra pilot. Men Lubitz vill vidare. Han vill börja göra längre flygningar med större plan. Och slutligen vill han förverkliga sin barndomsdröm om att en dag bli kapten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Finns det kvinnliga fall också?
Ja, men det finns ju kvinnliga fall, absolut. Det gör det ju. Och inom det här intrafamiljära homicidsuiciden, då är det ju där är det ju då liksom kvinnor som tar har ihjäl sina barn och sedan tar sitt liv. Det är ju en liten grupp där. Postpartum psykoser och så. Det här är ju sällsynta händelser, men de finns med i det här också då. Så det är mer sällsynt faktiskt då inom det här utom familjära sammanhanget, att man så att säga går ut utanför familjen och dödar en eller flera och sedan tar sitt liv. Där är kvinnorna ännu mindre representerade. Så men det finns såna fall också. Och, nu kommer ju när vi pratar om den typen, så då hamnar vi i det här med som ju är blir så pass vanligt i USA, som skolskjutningar till exempel, som avslutas med att gärningsmannen eller gärningsmännen tar sitt liv. Det finns ju exempel av att det är liksom kvinnlig förövare där också, men det är ganska sällsynt.
Får jag bara fråga, är det en teknisk fråga eller definitionsfråga? För jag tänker på det här med suicide by cop då, som verkar vara en metod bland skolskjutare till exempel, att man liksom mer eller mindre aktivt tar livet av sig genom att gå mot polisen och bli skjuten och då dö. Så det igen, ja, skulle det då räknas in eller blir det? Det gör det.
Ja, men det beror ju, alltså rent tekniskt så ska man ju då ha, för att kallas homicid-suicid ska man ju ha dödat någon innan då. Ja. Men det tänker vi oss kanske i det här fallet, i alla fall när vi pratar om skolskjutningarna som slutar på det sättet, att man så att säga nästan demonstrativt ser till att man försäkrar sig om att man kommer bli skjuten genom att man går med höjt vapen mot en polis. Då vet man att förmodligen kommer jag bli skjuten då. Så. Men sen så finns det ju det här suicide by cop. Det iscensätts ju ibland av personer som bara vill suicidera och som så att säga, ja, utan att döda någon annan människa så att säga, försöker iscensätta att polisen ska skjuta mot den, så att säga. Genom att hotelser eller sådär dra till sig polisens uppmärksamhet och sen beter sig på ett sätt där man har tänkt ut att man ska bli dödad av polisen.
Och vad, varför gör man det?
Ja, det är ju också, nu har vi liksom, vi pratar om ett lite sällsynt fenomen och så ett ännu mer sällsynt inom det sällsynta fenomenet. Så att det här saknas ju forskning kring, det gör det. Men de försöker liksom kategorisera upp det här, har lett till att man ser liksom, det finns en form av suicide by cop som är mer att en person primärt har gjort brott och hamnar i en situation där man liksom ser det som det mest, vad ska man säga, rationella, i alla fall ur den personens synvinkel, att se till att polisen skjuter den, så att säga. Och det är kanske inte det som är det ursprungliga tanken då, utan den andra gruppen är ju då personer som först har kommit på tanken att jag vill inte leva längre, men när man har funderat kring hur det ska gå till så har man landat i att man inte liksom vill göra det här själv då, utan man vill tvinga fram det här från andra, och då faller sig det naturligt att man tänker sig att poliser, och bland de personerna som där det kanske inte har blivit fullbordat och man kan intervjua dem efteråt, så där, då är det påfallande hur många personer som försökt sig på som kan ha föreställningar om att det här är vardagsmat för en polis och sådär, att det skulle inte vara särskilt traumatiskt för en polis att skjuta någon och sådär, det är väl deras jobb och sådana liksom föreställningar kan finnas då hos personer som försöker ta sitt liv genom suicide by cop. Det kan vara ganska liksom förvridna sätt att tänka och så hos de här personerna.
Och är det depressivt, kommer det fram depression i de fallen också, eller?
Ja, men det är kanske inte så liksom väldigt överrepresenterat. Den klassiska depressiva personen är ju, kan ju vara ganska liksom hämmad också. Och den här typen av ageranden kräver ju ganska mycket, vad ska man säga, initiativförmåga och lite så. Så att jag tänker att i den här gruppen har man mer liksom att man ser personer med problem med impulsivitet och aggressivitet som inte är så här uppenbart depressiva, men som har en benägenhet för att liksom tänka på annorlunda sätt och avvikande sätt, och det kan finnas också vanföreställningar och sånt med.
Tisdagen den 24 mars 2015 bordar 144 personer flight 9525. Planet ska ta dem från Barcelona till Düsseldorf. I cockpit befinner sig kaptenen Patrick Sondenheimer och andra piloten Andreas Lubitz. Flyget lyfter ungefär 30 minuter försenat och passagerarna ombeds att spänna fast sina säkerhetsbälten. Runt 40 minuter senare kontaktar flygledningen i Lyon fransk polis. Man får då veta att ett plan har försvunnit från radarn mitt i Alperna, och räddningsarbetare beger sig snart dit med helikopter. När de flyger över bergen och ser ut över landskapet ser de snart olycksplatsen och den förödelse som sträcker sig flera tusen kvadratmeter.
Vi har varit inne på det att det är en väldigt heterogen grupp och att det också är ganska begränsat med forskning då. Vilket försvårar också i och med att det är så få fall. Liksom. Men kan man säga någonting om vad det är som kännetecknar personer som liksom...
Ja, det är faktiskt väldigt svårt att göra det. Och att göra liksom en träffsäker inramning av det här området då. Det blir, när man tittar närmare och djupdyker i enskilda fall och liksom sen lägger dem bredvid varandra, så finns det ju så stora skillnader helt enkelt. Och de som har skrivit mycket om sånt här, de återkommer ofta till att egentligen är det kanske inte liksom psykiatrisk diagnostik och sådär som är det mest intressant, utan det är liksom att hitta mönster i liksom sätt att tänka och sätt att bete sig som liksom som inte är bundet till diagnoser då. Det som är gemensamt är liksom ofta att det drivs utav liksom någon form av liksom förvridna föreställningar om sin livssituation och så. Det som finns väldigt mycket, väldigt tydligt vid homicid, suicid av den här icke-familjära typen, det är ju att det finns ofta väldigt starka inslag av liksom en hatiskhet mot liksom en fiende då, som i skolskjutningar kan det handla om liksom skolan eller det man tycker sig utsatt för där. Om det handlar om andra sammanhang så är det liksom, ja, liksom en hatiskhet riktad mot andra som får utlopp i den här handlingen då. Så att det kan ju vara lite grann av kännetecknande där. En del har lyft fram att i den här gruppen också att det kan vara underdiagnostiserat det här med just paranoia och paranoida föreställningar. Eftersom personen inte lever längre så är det sånt svårt att liksom kartlägga. Men att det kan finnas ett liksom mörkertal av vanföreställningssyndrom till exempel. Alltså personer som kanske har levt ganska ensamma och odlat tankar och föreställningar på egen hand under lång tid, och det är svårt att liksom vara säker i efterhand om exakt vad som har för sig gått då. Men finns det författare som föreslagit att här har vi liksom ett mörkertal av personer som har vanföreställningssyndrom, som ju alltså är en psykotisk störning som ofta som kan ha ganska långsamma insjuknanden och hos person där en riskfaktor är att vara ganska isolerad och själv med sina tankar och idéer och sådär, och som gradvis utvecklas till att liksom förlora verklighetsförankringen och så.
Du, hur är det med narcissistiska drag? Jag tänker på en lättkränkthet och det hämndmotivet som man kan se ibland.
Det är också drag som kan vara återkommande och som gör att och den gruppen inom den här gruppen är så att säga, de bryter mönstret lite grann mot det som man inom den liksom traditionella suicidologin kanske ser som vägen till suicid då. Det här är ju personer som många gånger kan vara liksom utanför sammanhang och så, som inte får liksom den här liksom integrerad ordentligt i samhället och så, men som egentligen i sig inte lider så hemskt mycket av det. Den här narcissistiska föreställningen om att grandiosa självbilden och så gör att man känner att man inte är så himla beroende av att höra till sammanhang. Man kanske är bättre än andra, helt enkelt. Så att man behöver egentligen bara bekräftelse av andra stora personer. Det här som man pratar om som alienation från andra och så som viktiga riskfaktorer, det behöver inte spela så stor roll hos, utan då är det precis som du är inne på, med det här liksom kränkningar, upplevelser av att upplevelsen av att inte liksom bli bekräftad i den grandiosa självbilden. Och det kan vara ganska individuellt vad det är som leder till det då, hos en person med den här typen av problematik. Så att det är också en grupp inom det här fältet då, som kan vara lite svår att identifiera, för de är kanske inte heller så tydligt deprimerade då, som vad ska man säga, huvudparten utav dem, de som tar sitt liv liksom företer sådana tecken då. Så att, ja.
För jag tänker, då kan man väl fundera på, precis som det kan vara mer en akut kris, att som du säger, att i det vanliga fallet med suicid så brukar det vara lite med en process och det där depressiva tänkandet och så, men att det här kan det handla om en kränkning och det kan uppstå ganska akut och så agerar man väldigt liksom fort på det.
Ja, exakt, och man kan se det lite grann som, det är som att det kan finnas hämndmotiv i då, att själva liksom handlingen då, om det då är ett homicid, suicid eller bara ett suicid, blir på något sätt en liten hämndaktion då, som har på något sätt en tydlig det är menat att det ska liksom tas emot hårt av en omgivning då på något sätt. Det finns ju exempel till exempel med då filicid, suicid då, där man liksom som en någon sorts hämnd på de gemensamma barnens mor till exempel då, ta med sig barnen i döden, så där. Den typen av händelser där finns det ofta väldigt mycket av det här narcissistiska med i spelet då, att man har blivit väldigt kränkt och omgivningen ska straffas på något sätt, det blir som en illustration för att man vill liksom att på ett storslaget sätt visa för omgivningen hur illa man har blivit behandlad, så att säga.
Jag vet att vi pratade om det i tidigare intervju med dig kring det här med att det finns ett överlapp mellan personer som begår självmord. Alltså vissa av dem har också ett högre våldskapital liksom. Och jag tänker här blir ju det väldigt relevant med det här ökade våldskapitalet.
Ja, nej, men precis. I det avsnittet då pratade vi om att det liksom finns två grundläggande förutsättningar som måste uppfyllas liksom för att det ska bli ett fullbordat suicid. Och det ena är ju då önskan att ta sitt liv, och det andra är liksom förmågan att göra det. Det är ju ingen enkel sak att ta sitt liv. Det handlar om att gå över ganska många olika självklara spärrar som vi människor har. Att överkomma de spärrarna då. Och där man tänker sig att de trösklarna kan liksom nötas ner av olika skäl då under en människas liv då. Och att det är lite grann samma typer av trösklar som det handlar om när det gäller att liksom gripa till våld mot andra. Att liksom gå över gränsen och bli våldsam mot andra. Att det finns ju samröre med de här, när man liksom går över gränsen och skadar sig själv då. Så att det är absolut och det här är ju en illustration av just när de här sakerna hänger samman då.
Bitar av det söndertrasade flygplanet ligger utspritt över ett enormt område i bergen. Det är svårt att ta sig till olycksplatsen som ligger mitt i de franska alperna. Men när räddningsarbetare ser ut över olycksplatsen från helikoptern förstår de att det inte finns några överlevande. Man fokuserar istället på att hitta planets två svarta lådor. Och det dröjer inte länge tills de lyckats hitta den svarta låda som spelat in ljudet från planets cockpit.
The remains of German Wings flight 9525 cling to an alpine mountainside. Thousands of pieces of the plane are scattered across a remote stretch of the French Alps. Recovery teams scramble to the area and have recovered the flight's black box recorder. It will provide vital information. It will explain what happened to the plane and why her passengers never made it to their destination.
Från den 41 minuter långa inspelningen hörs kaptenen Patrik Sondenheimer och andre piloten Andreas Lubitz prata med varandra. Sedan hörs hur någon lämnar cockpit och en dörr som stängs. Och det är kaptenen som lämnar cockpit för att gå på toaletten.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing and context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Jag skulle vilja återkomma lite till det här med suicide by cop, vilket jag tyckte var lite intressant. Jag har nog alltid tidigare associerat det med att det liksom alltid ska ha skett något dödligt våld innan, och att det är först då man försöker liksom bli bragd om livet av en polis.
Alltså som att, det, att man inser att man har gjort något oförlåtligt eller dumt och så inser man att det finns ingen möjlighet att undkomma det här, det är lika bra att jag...
Ja, och kanske till och med att det har varit planerat sen innan, att jag kommer göra... Alltså jag kommer liksom, att man planerar ett dåd och sen så är det här liksom the grand exit på något sätt.
Ja, jag förstår. Ja. Ja, för något som jag också blev förvånad över när vi pratade med Axel var det här med att han beskrev att de få då som har överlevt det här, att man ändå kunde prata med, att de hade såna här konstiga förvrängningar och kanske tänkte sig som att det inte var så farligt för polisen till exempel att skjuta ihjäl någon. Det gjorde lite intryck på mig. Jag tänkte,
verkligen.
Det. Och att det fanns då några som verkligen hade som självmordsavsikt, eller det var liksom det, de hade inte gjort något dödligt våld innan, utan att de faktiskt hade...
Nej, det var självändamålet i sig,
ja, liksom.
Det var huvudnumret. Nej, men precis, jag hittade faktiskt en artikel i The Washington Post från 2019 om just suicide by cop. Och i den så framgår det just att det är liksom en mardröm för många polisanställda att hamna i en sån situation med någon person som... Liksom, de använder ju då poliser som ett medel för att suicidera. Och att hur gör man i en sån situation också när man är under hot då, så att säga. Och tydligen, det som stod i den här artikeln då i Washington Post var att ungefär av 1000 skjutningar av polisen med dödlig utgång så är ungefär 100 av de här suicide by cops. Det är inte jätte ovanligt ändå.
Nej, är vi i USA nu?
Mm, det är i USA.
Okej, ja, nej, precis. 100 av 1000 alltså. Ja. 10%.
Mm. Så det här är ju någonting som är under bearbetning i USA då, där de försöker upparbeta olika rutiner för att hantera det. En intressant aspekt som jag tog med mig från den artikeln, det var just liksom hur otroligt delikat situation det är att du kan stå där med ett vapen draget mot en person som du försöker rädda och försöka förmedla att så här, vi kan hjälpa dig, fast stå med vapen mot den här personen för att du själv är under hot.
Ja, det måste vara supersvårt.
Verkligen.
Ja, en otroligt knepig situation, verkligen.
Det ställer ju jättehöga krav, tänker jag, på dem. Polisanställda som hamnar i de här situationerna att försöka förhandla med de här individerna.
Mm. Nästa vecka då, nu börjar vi närma oss slutet av det här programmet då, men nästa vecka så kommer vi fortsätta intervjua Axel och då ska vi prata om samma tema då, men då kommer vi gå in lite mer på en annan typ då av personer och det är lite mer kanske riktat åt andra motiv, kanske mer politiska motiv, terrorattacker, självmordsbombare och sådana fall.
Vi kommer också komma lite in på hur det beskrivs i mediala sammanhang kring den här typen av brott.
Inspelningen från planets svarta låda blir en pusselbit som förklarar vad som hände den 24 mars 2015. Andra piloten, Andreas Lubitz, har låst ut kaptenen när han lämnat cockpit. Han har sedan ställt in planets autopilotsystem för att gå ner för landning bland bergen.
Stunning news. This was a suicide murder mission by the co-pilot to bring this German Wings jetliner down. Apparently he was alive all the way to the ground after locking out the pilot. Passengers screaming in the seconds before impact.
När man gräver djupare i Lubitz bakgrund står det snart klart att han lidit av depressioner och psykiska problem. Något som man på flygbolaget är medvetna om, men man har ansett att han har varit tillräckligt frisk för att kunna arbeta. Han har sökt hjälp hos ett flertal läkare en tid innan kraschen och uppgett att han tror att han håller på att förlora sin syn. Men ingen inom vården kan hitta några tecken på att så är fallet. Man vill istället sjukskriva honom på grund av hans psykiska ohälsa. Men de dokumenten når aldrig Lubitz arbetsgivare. Inte heller intyget som en läkare utfärdar om att Lubitz bör läggas in för behandling av psykos. Teorin är att han har undanhållit allt detta med risk för att förlora sitt arbete. Han hittar senare hans sökhistorik på internet som visar sökningar om olika sätt att ta sitt liv på. Men också information om hur låsmekanismen till en cockpit fungerar. Den 24 mars 2015 kraschar Andreas Lobitz medvetet flight 9525 och tar inte bara sitt utan också 149 liv. Polisens utredning visar att det inte var något fel på planet och fastslår att Lobitz avsiktligen orsakat kraschen. I en nyhetssändning säger man att man nu vet varför planet kraschat, men att vad som rört sig i Andreas Lobitz huvud förblir ett mysterium.
Du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Tack till Axel Haglund och Leopoldine Bergström. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Prenumerera gärna på programmet i den app där du lyssnar, så missar du inte när nästa avsnitt släpps. Tack för att du har lyssnat.